Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 272. Jag heter Inge Carlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander.
God dag alla, trevlig torsdag på er.
Idag heter ju programmet Vad kan stoppa Trump? Och vi har fyra personer på bilden, är det någon av dem som vill stoppa Trump?
Ja. Det skulle jag nog tro att de två längst till vänster vill i alla fall. Det är ju då Victoria Nuland, nyligen avgångna vice utrikesministern, som hatar allt och alla, och Trump och Ryssland och allt vad ni vill, allmänt galen, vi ska prata om henne sen. Det är ju Nikki Haley som var Trumps enda kvarvarande motståndare om då partiledarposten eller kandidatposten för republikanerna. Nikki Haley, och sen är, men sen är det Jack Posobiec som är journalist, kommentator, militär analytiker och lite annat. Han ska ge oss insikter om Victoria Nuland, tänkte vi, om situationen i Ukraina och lite allt möjligt. Och längst till höger är det såklart Trump och frihetens örn.
Ja, just så. Tack kära Daniel för ännu en fantastisk bild. Sen ska vi också prata lite om löjliga liberaler.
Ja. Det tar aldrig slut.
Nej, det är så tramsigt. Och sen ska vi prata om Allmänna arvsfonden som nu äntligen ska kanske till och med läggas ner, åtminstone göras om i grunden. Och med det sagt ska jag berätta att idag är det torsdag den 7 mars 2024 och vi har ett gäng platinasponsorer. Vi har Marcus W som inte kommer med något meddelande. Sen har vi vår kära Hans J som har skickat två platina. Och först skriver han, jag vill ingen elbil ha, diesel ska det vara. Och nästa meddelande skriver han, jag älskar er. Nils A skriver, heja flickor. Anki och Gudmunder skickar sin månatliga platina. Och Katarina skriver, underhållande lyssning. Ja, tack för att ni gillar oss och tack för att ni sponsrar oss. Och jag vill också nämna det att vi får, det är många som har tagit till sig det här många veckor små. Det är väldigt många som skickar lite mindre belopp. Fortsätt med det, för det är då det blir en stor å.
Helt riktigt, och all information om hur man stöttar vårt Sverigeredande och opinionsbildande arbete, det hittar ni ju på ingridochmaria.se. Nu Ingrid, så tänkte jag att vi skulle börja med att du ska berätta lite om vad som teamade i förrgår, tisdag. Vad hände då? Något speciellt
då? Ja, det var det faktiskt. Då var det så här att då skulle jag och Anton Sauer mötas i Malmö tingsrätt. Eftersom jag har stämt honom för förtal för att han har kallat mig nazist.
Och vem är Anton Sauer?
Anton Sauer är Centerpartiets gruppledare i Malmö kommunfullmäktige. Så det är liksom ingen liten random anonym Twitterkonto. Utan det här är ju en person som är folkvald. Och som jag sa också att vi frågade om, ja men kallas inte du nazist jätteofta? Nej, det gör jag faktiskt inte. Och för övrigt så är det så att det har kanske hänt vid sådana olika demonstrationer man har varit med på. Det har kommit ett gäng AFA och skrikit nazist, rasist och allt vad de kan hitta på. Och det får man liksom bara, ja ja. Och sen är det anonyma konton på Twitter. Men jag har då aldrig varit med om att en politiker, en folkvald politiker, en gruppledare för ett parti kallar mig nazist. Och det var inte bara det att han skrev att jag var nazist, utan sen kom det en uppföljande tweet där han skrev att jo då, det är välkänt, Ingrid har haft samröre med NMR, alltså nazistiska nordiska motståndsrörelsen. Ingen kan säga att hon inte är nazist. Ja, det
Okej,
verkar ju
okay,
slam dunk liksom. Att man...
news to me, men ja.
Ja, visst. Och då var det ju så här att det var ett småmål från början, så det var ju meningen att bara vi två skulle sitta inför en domare och så skulle hon eller han bestämma då vad som skulle hända. Men eftersom han nu är en sån framträdande centerpartist i Malmö så kunde de ju inte riskera att han satt där och gjorde bort sig. Så att jag antar att det är Centerpartiet som har betalat en advokat för honom. Och jag då liksom, jag var ju med om ett sånt mål i Stockholm där jag satt ensam och Tore Kullgren hade fått en pro bono-advokat som jobbade gratis för honom. Och det var ju en fullständig mardröm. Jag hängde ju inte med på någonting. Jag visste inte. Jag trodde ju att vi skulle vara två stycken som satt liksom. Ja, jag visste ju innan att han hade en advokat. Men det gick ju helt åt skogen, så det målet förlorade jag. Och nu var det så här att nu försökte då de på alla sätt och vis att få det här till ett ordinärt tvistemål istället för ett förenklat tvistemål. Och de trodde då att de var väldigt listiga, eller hur?
Trodde då, för de trodde att de skulle skrämma bort dig, att du skulle ta tillbaka din anmälan och så vidare, eller din begäran, eftersom den förlorande parten i ett ordinärt tvistemål får betala alla motpartens och sina egna rättegångskostnader. Men då fick jag en flash.
Ja, det fick du. Du sa till mig så här, men Ingrid, nu när det är ett sånt ordinärt tvistemål, tror du inte du har rätt till rättsskydd då? Var har du din hemförsäkring? Ja, Folksam. Ja, jag ringer och kollar. Och då visade det sig att ja, du måste först ha ett ombud som får skicka in och så avgör vi då. Men som du beskriver det så låter det som om du skulle ha rätt till rättsskydd. Och det innebär då att försäkringen tar, om jag nu mot förmodan skulle förlora, alltså tar mitt försäkringsbolag och betalar hans rättegångskostnader. Och efter lite trassel hit och dit så lyckades jag hitta en fantastisk jurist, Henrik Johansson, boende i Finland. Som faktiskt för övrigt har erbjudit sig att när domen har kommit att han kan vara med i ett program och vi kan analysera domen tillsammans.
Spännande.
Ja, jätteroligt. Och, ja, så att, och vi hade ju pratat jättemycket så jag visste att han hade hittat gamla artiklar. Du vet, jag vet ju att jag inte är nazist. Så liksom, jag har inte ens tänkt tanken på att jag skulle behöva bevisa det på något sätt. Utan ja, men jag är inte nazist. Men han har ju letat upp artiklar där jag har skrivit extremt kritiskt om Nordiska motståndsrörelsen. Och jag har skrivit positivt om Israel och judarna. Ja, flera saker. Och då var det ju så att motståndarsidan fick ju inte reda på att han var mitt ombud förrän 3, 4 dagar före rättegången. Så de hade liksom inte riktigt, de var inte riktigt förberedda på att jag skulle ha ett sånt fantastiskt bra ombud. Inte vid min sida, eftersom han bor i Finland så var han med på länk, men det han gjorde ett strålande arbete. Eller vad tycker du?
Fantastiskt, helt fantastiskt. Det var lite initialt strul där med själva länkuppkopplingen som gjorde att man fick hjärtat i halsgropet, men efter någon 20 minuters micklande där så redde de ju ut det till slut, och han var så himla bra. Han var hög energi och liksom självsäker utan att vara dryg. Det allra roligaste tyckte jag var när han korsförhörde Anton Saar om huruvida han verkligen tror att du är nazist eller inte. För den andra sidans hela försvar bygger, kan man säga, eller mycket av det bygger på att kalla någon nazist betyder inte att man tror att de är nationalsocialist.
Nej, det är liksom någonting
Vilket,
man bara slänger ur sig i stundens
ja.
hetta.
Precis, och vitsen med det är såklart att de vill ha det till att det är en åsikt och inte en uppgift. Det är nämligen så att ska man bli fälld i förtalsmål så måste det vara en uppgift, det kan inte vara en åsikt. Det kan inte vara liksom, jag får lov att säga att Ingrid är idiot till exempel, men jag får inte lov att säga att hon är partnermisshandlare eller
Nej.
biltjuv eller vad det nu kan vara. Alltså som i, det är ju därför den här vedervärdiga näthatsgranskaren har fått så många domar med sig, därför att det här att han är djurplågare, det är förvisso sant, men det får man inte säga för det är en kränkande uppgift som inte liksom hör hemma, har de domstolarna tyckt då i de sammanhangen som
Ja,
den
och han är
uppgiften
inte
har
dömd
publicerats.
för, han är inte dömd för djurplågeri därför att när hans alpackor eller lamor eller vad det var svälte ihjäl så, och då drog han utomlands och höll sig undan tills brottet, det eventuella brottet var preskriberat. Ja, nej,
Men
och det
vänta,
var,
jag vet att mitt
ja,
resonemang var inte färdigt där, för att
nej.
det var ju det då att deras försvar gick ut på att, och det roliga var att Anton Sahre själv lämnat in en definition av vad nazist är från Nationalencyklopedin, där det står uttryckligen nazist, lika med nationalsocialist, sympatisör med bla bla bla, ni vet. Jag skulle tro att de allra flesta människor över 5 års ålder i Sverige vet vad en nazist är, liksom. Men då ska de försöka låtsas att det är inte det det är. Och då förhörde ju Henrik, din advokat, honom ganska intensivt om huruvida han verkligen tror att du är nazist eller inte. Och det tror han ju inte, framkom det ju där. Han tror ju inte att du är det på
Inte nu
riktigt,
längre.
utan du är bara nazist. Och det är mer ett liksom paraplybegrepp i stil med typ högerextremist. Och om det nu skulle vara så att du har blivit falskeligen anklagad, så ska du ändå skylla dig själv, var ju då Sauers försvarares linje som han drev. För har man sådana hemska åsikter som du har, då får man liksom finna sig i att bli kallad nazist.
Ja, och det intressanta är ju att de åsikter jag har, som ju bygger på fakta och att jag har ett nästan sjukligt behov av att alltid säga sanningen, så har ju
Kan man säga.
jag blivit. Ja, så har jag blivit smutskastad i så många år och det är också en taktik, det var ju ingenting vi pratade om där, men jag säger det nu. Det är ju en taktik därför att våra gamla kollegor, de känner ju mig eller kände mig, så de vet ju att jag är väldigt bra på att förklara vad jag menar och jag kan få folk med mig om de bara lyssnar. Så därför var det ju viktigt att kalla mig alla möjliga fula saker så att ingen skulle ens våga titta på vad jag säger. Det var ju typiskt med den där intervjun som jag gjorde med Navid Modiri för nu 5 år sedan eller vad det är. Och det var ju första gången jag kom ut till en större publik sedan jag hade liksom lämnat mainstream-medierna. Då var det en väldigt vanlig kommentar. Va? Jag tror ingen är helt sjuk i huvudet och galen och nazist och allting. Hon är ju helt normal. Det hon säger är ju fullständigt normala saker. Och för att bara knyta ihop detta. Mycket av det jag har sagt under så lång tid är ju nu vad regeringen säger och genomför.
Ja, du gjorde mycket, mycket bra ifrån dig, tyckte jag, och motparten gjorde ganska dåligt ifrån sig. Jag var förvånad över att Anton, som ju är van att tala i Malmö kommunfullmäktige inför massa människor och sådär, och hålla tal överhuvudtaget, framträda offentligt, att han verkade så nervös och stirrig och liksom lite kuschad och osäker. Han har ju själv hävdat på sociala medier att det kändes jättebra, men jag undrar om han tycker det i verkligheten eller om det bara är liksom ett mantra som han inbillar sig själv. För att han gjorde inget bra intryck. Jag har varit på rätt mycket rättegångar och och utstrålning som en 90-skylt på motorvägen liksom. Och hans försvarare var väl också väldigt långrandig, och framförallt hans slutplädering höll på att söva hela salen. Det var så tråkigt att lyssna på och helt utan liksom. Han fick liksom inte med sig
Nej,
publiken, om
han
man säger så.
försökte liksom på det där att ja, nej men alltså om nu tingsrätten mot förmodan skulle mena att han, så ska han i alla fall inte behöva betala något skadestånd och ja, det var mycket sånt liksom därför att jag får skylla mig själv. Han sa det inte så rakt ut, men det var det som var andemeningen, att om man sticker ut hakan i så många sammanhang och till och med tycker att man kan diskutera hur kan det komma sig att det alltid är 6 miljoner judar som dog under förintelsen när de har skrivit ner siffrorna från Auschwitz från 4 miljoner till knappt 1 miljon. Och det gjorde han ett stort nummer av, att han hade då liksom plockat fram en massa tweetar som handlade om detta. Nu var det bara det att min jurist Henrik, han hade ju sett att hälften av de tweetarna var ju för efter att Anton Sauer skrev det här. Ja, och dessutom så har de ju bara plockat ut sådana. Man kan ju tro att det är det enda jag skriver om på Twitter. Nej, men dessa 20 tweets eller vad det var, det är väl det hela skörden av vad som finns där jag har diskuterat det här konstiga att det alltid blir 6 miljoner judar. Och sen är det inte jag som har initierat utan folk har hoppat på mig och så har jag gått i svaromål. Ja. Ja, okej, okay. Det känns väldigt bra och vi kan säga helt sanningsenligt, jag tror inte att Sauer är så sanningsenlig när han pratar om det, men vi kan säga att vi har goda förhoppningar om att han ska bli fälld, kanske inte att jag får något särskilt skadestånd, men det är inte pengarna jag är ute efter, jag vill ha
Nej, nej, nej.
upprättelse.
Absolut, absolut. Ni alla där ute i stugorna får hemskt gärna be en bön för Ingrid. Det är principiellt viktigt att det kommer en signal om att man kan faktiskt inte bete sig hur som helst mot meningsmotståndare, tycker jag. Och ni som inte är troende kan väl skicka goda tankar, som man
Ja,
brukar säga. Vi tar emot allt med tacksamhet.
sa vi när domen kommer?
Nej, den kommer den 26 mars. Det var också lite konstigt att vi fick uppgift om att den skulle komma samma dag. Du fick ett sms där från Sydnytt som hade fått för sig det, och det är ju oerhört sällsynt att de har kunnat ha dom samma dag. Och det var ju visat sig vara fel, utan det var 3 veckor betänketid som domstolen vill ha. Jag gissar att det har att göra med att de har väldigt mycket att göra, helt
Ja,
enkelt.
det
Så att,
brukar vara 2 ska vi säga.
ja,
Men
ja.
vi kommer tillbaka när domen har kommit och då tillsammans med Henrik Johansson så kan vi analysera domen tillsammans. Ska vi då gå över på de löjliga liberalerna?
Ja, varför inte? I spetsen för de löjliga går Romina Pourmokhtari, som ju vi sa för ett tag sedan är SD-arnas favoritminister. Lite kryptiskt sådär. Hon blev ju intervjuad av Anders Holmberg nyligen och vill ju liksom då inte riktigt ta avstånd på lika hårt från SD som hon har gjort tidigare som ungdomsförbundsordförande. Sådär. Men det är tydligt att hon har någon slags själsliga kval kring hur hon ska förhålla sig. Jag tror att det är så att hon å ena sidan rent förnuftsmässigt och logiskt säger att de var visst inte så farliga som vi trodde. Allt det här spelet kring SD är bara just spel och ganska okonstruktivt. Men sen har hon ju allt det här som hon har sagt tidigare och förhålla sig till, och tar hon avstånd från det så får hon hela Folkpartiets, nej, Liberalernas vänsterfalang mot sig, de riktigt hårdnackade SD-hatarna. Så hon försöker gå balansgång, och då kan det bli sådana här konstigheter som vi nu läser om i Bulletin.
Ja, för nu har hon då gått ut och sagt att hon utesluter att sitta i en regering med Sverigedemokraterna efter nästa val. Då är inte jag en del av den. Och jag tror precis som du att hon har, alltså 2018 när hon var LUF-ordförande så sa hon att SD var ett parti bestående av, citat, rasistiska nötter med nazistiska rötter, slutcitat. Och så menar hon att hon har i princip samma åsikter nu som då. Men jag tror inte på det. Som sagt, det är en balansgång. Hon har börjat samarbeta med dem. De har ju möten, de sitter ju i samma, de måste ju diskutera allt enligt Tidöavtalet. Och det är klart att hon har förstått att det är ingen som Hitler-heilar i Sverigedemokraterna. Hon har ju sett och kunnat konstatera att de är kunniga, duktiga och vad heter det, pragmatiska politiker. Men så är det ju det att hon kan, som sagt, hon kan inte helt liksom hon kan inte helt avsvära sig från det hon har sagt, hon kan inte säga det igen. Så jag tror inte hon vet vad hon gör, men jag tycker det är löjligt. Det är löjligt att säga, här har de en regering som samarbetar i nästan alla frågor med Sverigedemokraterna. De möts hela tiden, de träffar med varandra, de förhandlar med varandra. Men hon kan inte sitta i regering med dem. Nej, där går gränsen. Varför det?
Och Johan Persson har ju tidigare, alltså Liberalernas partiledare har ju tidigare också sagt det, att nej, Liberalerna kommer aldrig att kunna sitta i en regering med Sverigedemokraterna och så vidare. Jag vet inte om det är så att för det första är det ju komiskt därför att det finns en hel del som pekar på att Liberalerna kanske åker ur riksdagen i nästa val, och då kan de ju tycka vad tusan de vill om detta. Men jag tror liksom att de letar efter ett raison d'être Ni vet, alltså ett skäl att finnas. Jimmie Åkesson sa ju för några år sedan att Liberalerna är ett helt onödigt parti. Och någonstans så kanske Liberalerna själva håller med. Alltså att, vad är deras, varför finns de? Varför ska man rösta på Liberalerna? Och då tänker de kanske att, men om vi är partiet som fortfarande liksom är borgerlighetens anständighetsalibi på något sätt, då har vi en anledning att existera. Jag vet inte.
Nej, men det är ju så tramsigt. Jag menar, titta hur det går för Centerpartiet. Det går inget vidare. Som till sist
Nej.
bara hade en enda fråga och det var vi ska aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu försöker Liberalerna att göra samma sak. Först gick de med och sa nej, vi vill inte ha med i det här tramset längre, januari, december, vilket det nu var. Utan nu ska vi gå till val tillsammans med de andra borgerliga. Men Centern var kvar i den här rödgröna röran då. Och så visar de sig också kunna vara pragmatiska och så gör de allt det här och sen så nu då, nej, fy! Jag tycker bara det är så barnsligt och larvigt och dåligt för Sverige. Nu har vi för första gången på, jag vet inte, kanske i min livstid, en regering som på allvar försöker ta itu med alla de problem Sverige står inför. Och då ska de börja löjla sig och liksom vägra samarbeta med det enda parti som hela tiden har sett vad som håller på att hända med Sverige. Medan de har sagt, asylrätten är det viktigaste i hela världen.
Ja, ett annat exempel då på löjliga liberaler, det är ju att de häromdagen gjorde ett utspel om att man ska förbjuda skärmtid för barn efter klockan 23. Ett nattligt skärmlås för barn och unga. Och Viktor Bartkron tror knappt sina ögon och vill plocka fram skämskudden för att det är så dumt. Och ja, undrar väl liksom vi, jag tänker så här, hur tänker de att detta skulle implementeras i praktiken? Alltså ska man beama in ett skärmlås? Jag vet, alltså, och vad hindrar föräldrar? Alltså, förstår du vad jag menar? Det här bygger ju på något sätt på att det finns barn-iPads då, som låses efter. Hur tänker de lösa det rent praktiskt? För om jag som förälder vill att mitt barn ska ligga med en skärm i sängen efter klockan 11 på kvällen, så kan jag bara ge honom eller henne min padda i så fall. Ska polisen dyka upp då och gripa mig? För att,
Nej, det, och det är
eller
ju
hur?
det som är det löjliga. För att i sak tycker jag det här är en bra och viktig diskussion. Jag tycker verkligen inte att några barn eller ungdomar ska ligga med paddan och mobilen i sängen efter, ja kanske inte efter 10, läs en bok istället då liksom. Men hur ska regeringen kunna hantera det? Men diskussionen som sådan, att få föräldrar att förstå hur dåligt det är. Och hur
Den
många barn som blir
diskussionen,
mobbade och allt det där, du vet att de inte,
absolut.
de, alltså förr kunde man åtminstone gå hem från skolan och så var man inte mobbad längre, men nu är man det.
Varför man nog kampanjar för det, jag håller med dig, det är inte bra med för mycket skärmtid, fast jag har också läst att riskerna är ganska överdrivna. Men visst, som du säger, det finns många nackdelar med det, och framförallt sociala medier för väldigt unga människor och sådär, mobbning och konstiga TikTok-videor där de gör helt sjuka saker och allt möjligt. Det är en diskussion man kan ha. Men då måste man ju försöka angripa det från ett lite annat håll, alltså att kampanja för alternativ. Man kanske skulle bedriva en mer positiv kampanj. Det här kan du göra istället för att sitta med din jäkla telefon eller padda och stirra ner som en Quasimodo i en skärm både dag och natt. Detta och detta och detta kan man göra. Jag vet inte, det går säkert om man är lite, använder fantasin lite grann, att kampanja för positiva alternativ. Det är vad jag
Ja.
tänker.
Absolut, alltså diskussionen som sådan är faktiskt välkommen, men och liksom låtsas som att regeringen skulle kunna förbjuda detta, det var ju det som var löjligt. Men ska vi nu ändå ge Liberalerna liten upprättelse då? Och ni kommer ihåg att vi berättade för någon vecka sedan om den här fruktansvärda undersökningen från Malmös förskolor, där bara ett enda misstänkt barn, höll jag på att säga, att barn som utsätts för hedersförtryck hade rapporterats, trots att vi vet att detta är ett enormt problem. Och då var det väl någon stadsrevisionen i Malmö som hade undersökt detta på uppdrag av kommunen och kom ju fram till att det var ju, ja, jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men alltså det var ju extremt allvarligt. Och anledningen till att det var så få anmälningar, eller bara en enda, det är ju att de som jobbar på förskolorna, de är rädda för föräldrarna, eller så lever de själva i en hederskontext. Och det är liksom, där är förklaringen. Och varför ska vi nu hylla Liberalerna för det här då?
Jo, det är faktiskt för att Paulina Brandberg, jämställdhetsminister, har rytit till kring det här med hedersförtrycket. Hon var ju faktiskt nere på besök i Malmö. Så när det här avslöjandet kom, då slängde hon sig på ett plan från Stockholm och ville ha lite räfst och information kring vad tusan det var frågan om. Så det hedrar henne. Ministern efter Sydsvenskans avslöjande, kartlägg tystnadskulturen kring hedersförtryck. Efter Sydsvenskans avslöjande om hedersförtrycket i Malmö kräver jämställdhetsminister Paulina Brandberg L en nationell kartläggning av tystnadskulturen. Och hon säger då bland annat att granskningen visar tydligt att det finns en utbredd tystnadskultur kring de här frågorna. Det handlar inte bara om Malmö, det är nationellt. Det finns otroligt många personer inom skolan och förskolan som borde slå larm, men som idag väljer att vara tysta, säger hon. Hon sa ju också i någon intervju när detta kom fram att det gjorde henne oerhört förbannad, hela grejen. Så att...
Ja, nej men det är jättebra för att det är bra för att när regeringen går in och liksom vill ha en nationell kartläggning, då lyfter vi problemet från sosse Malmö som bara vill sopa det under mattan. Så det är mycket bra. Applåder för det. Paulina Brandberg kan också vara lite löjlig ibland, men det här var bra.
Absolut. Då tycker jag vi glider vidare till det här med Allmänna arvsfonden. Du och jag har ju pratat om dem tidigare, att de är helt sjuka i huvudet med vad de gör med sina pengar och att det är ganska förskräckligt att många svenskar dör utan att, ja det är förskräckligt att många svenskar dör ensamma och inte har några anhöriga, men också utan att veta om att nu så kommer dina pengar att gå till islamister och allehanda andra skumraskorganisationer genom Allmänna arvsfonden som hej vilt delar ut jättebelopp varje år. Men vad händer nu
Ja.
då, Ingen?
Jo, nu är det så att Riksrevisionen, i Malmö var det Stadsrevisionen och här är det Riksrevisionen, en av få fungerande och bra myndigheter i Sverige. De har gjort en granskning och kommer fram till att Allmänna arvsfonden bör avvecklas. För enligt deras granskning finns det bland annat stor risk för att pengar från fonden går till oseriösa och kriminella aktörer. Och, alltså det är två saker med den här fonden som är hemskt. Dels som du säger att det är massor med pengar och att folk dör och inte har en aning om att deras pengar gått där. Men det är också det att de är så giriga. Alltså det kan finnas ett testamente, det är något kommatecken fel. Det var ett vittne istället för två. Det är någonting som gör att de kan dra det här till en domstol och de vinner nästan alltid, för de har då råd att ta in de bästa advokaterna såklart. Så de badar i pengar och nu har Riksrevisionen kommit fram till det, så de säger att de hinner inte ens dela ut alla miljonerna under ett år.
Precis. Vi kan, ja, jag bara tänkte nämna siffran som nämns i den här TT-artikeln, att 2022 hade Allmänna arvsfonden ett marknadsvärde på 12,3 miljarder. Samma år var fondens intäkter drygt 1,1 miljarder, medan bara 780 miljoner delades ut. Ja, så att det är ju så att de har inte, de hinner inte dela ut alla pengar de får in och då resulterar det i att de kan man misstänka att de blir mindre nogräknade med de ansökningar som de får in, samt att kraven som ställs i de här ansökningarna kan vara egentligen helt orimliga då, men de går ändå med på det. Alltså säg att det är en förening som säger att jo, vi måste ha 10 anställda här. Och liksom vid en närmare granskning så hade man ju snabbt kommit fram till att nej, ni behöver ni bara ha två eller vad det kan vara då, va? Men då går de bara med på det carte blanche liksom, för de vill liksom bli av med pengarna.
Ja, precis. Och vi vet ju att de har under många år har suttit och gett till, alltså i princip Jag vet inte siffrorna, men mitt minne är att typ en majoritet av de som får pengar, det är invandrarföreningar eller olika projekt till integration och sånt. Och det är liksom helt vanliga svenskar som finansierar till och med islamism. Men då kan man fråga sig, varför finns Allmänna arvsfonden? Jo, den inrättades 1928 när arvsrättsbestämmelserna ändrades. Och då var det ju så här att på den tiden så hade vi ju inte någon utbyggd välfärd. Så att då var det ju så att då tänkte man att ja, men ska kusiner och liksom nästkusiner, ska de kunna ärva? Nej, men det är väl bättre att staten tar in de pengarna om det inte finns några nära anhöriga, vilket är föräldrar, barn eller syskon. Och syskonbarn. Men så tycker man att ja, men då tar vi in dem och så kan vi hjälpa behövande och sådär. Och nu så är det ju då, ska det vara till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Det låter ju bra, men vi vet ju som sagt att väldigt mycket av det här har gått till helt andra saker.
Ska vi se en liten kommentar kring den här rapporten från som Riks har gjort med Jonas Andersson från SD. SD har ju länge varit kritiska, inte bara mot Allmänna arvsfonden utan överhuvudtaget alla de här bidragen som sprutar ur alla håll och kanter över olika så kallade ideella organisationer, intresseföreningar av olika slag.
Det är uppenbart för mig att det många gånger inte handlar om speciellt samhällsnyttigt innehåll då, utan allt ifrån islamister som Sveriges unga muslimer som inte längre får statsbidrag på grund av sin islamism från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ju stoppat dem. Och de är till exempel en organisation som tidigare fått pengar från Arvsfonden. Så döda svenskars pengar har gått till islamister. ABF får pengar till exempel, sossarnas extremt problematiska studieförbund som har haft gängkriminella anställda på sina fritidsgårdar i Botkyrka. Och för att ta ett par exempel, det är det som pengarna går till och det är klart att vi ska sätta stopp för det här. Och jag vet att Sverigedemokraterna på alla håll och kanter där vi har att göra med de här frågorna så driver vi på för ett stopp.
Och eftersom att Riksrevisionen nu som släpper den här granskningsrapporten så måste regeringen ta ställning till det här.
Men det stämmer, precis. Regeringen svarar ju på den här typen av granskningsrapporter med skrivelser som man lägger fram till riksdagen. Där man då, det är inte riktigt som en proposition, men man kan väl säga att för det föreslår inte en ny lagstiftning i sig då, som en
Men
proposition.
åtgärder då?
Ja, men precis, den skrivelsen kommer ju då peka ut i vilken riktning man vill agera framöver för att hantera den kritik som kommer från Riksrevisionen helt enkelt. Så det här kommer ju vara någonting som Sverigedemokraterna kommer då samordna med regeringen. Det utgår ju då från eftersom att det finns en punkt om arvsfonden i Tidavtalet.
Ja, Riks uppmärksammade ju för 2 år sedan att Allmänna arvsfondens pengar då gått till organisationen Amana i Malmö, vars grundare då gjort flera kontroversiella uttalanden och en imam då. Och det här har ju du varit skarp kritisk till, men vad tycker du? Var ska avlidna svenska pengar, vilka typer av ändamål ska pengarna gå till?
Jag tycker det är väldigt bra att Sverigedemokraterna har drivit en utökad arvsrätt. Alltså att man vill liksom se till att fler då familjer med medlemmar eller släktingar kan ta del av det. Det är någonstans där som arv går ut på att det ska föras vidare inom släkten. Och att det skulle också medföra någonting positivt då. Det vill säga att arvsfonden inte får de här enorma summorna som man har idag. Sen så blir den frågan partiet får samordna då med de andra partierna i Tidösamarbetet om hur man ska hantera det. Men det är klart att vi vill sätta stopp för den här typen av pengarullning. Det här är någonting som vi har drivit tydligast och alla partier i riksdagen egentligen under många år. Och som du säger då, jag är absolut engagerad i de frågor som rör att stoppa bidrag till islamister, korrupta sosseorganisationer som ABF och så vidare som till exempel då anställer gängkriminella på sina fritidsgårdar. Det är klart att vi ska sätta stopp för det. En annan sak som vi gör till exempel nu är ju att vi håller på med propositionen som gäller demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället. Och den propositionen kommer ju komma nu under våren. Den kommer ju kunna medföra att vi kommer kunna sätta stopp då vad gäller alla typer av myndigheter och liknande som betalar ut bidrag till föreningar. Kommer vi då kunna sätta stopp för allt mer att det går då till vad gäller pengar som går till islamister och liknande.
Är det en fortsättning på den propositionen som den förra regeringen la, eller?
Den återkallades av Tidöpartierna, eller regeringen då, med stöd av SD. Och, så vi kommer ju återkomma nu med ett gäng skärpningar i den proposition som vi lägger fram. Så den kommer ju vara bättre och skarpare än sossarna som hade en rad brister.
Mm. Det här med utökad arvsrätt, Ingrid, vad menar han med det?
Jo, han menar att vi går tillbaka till, förutom föräldrar, barn, syskon och syskonbarn, så ska kusiner, finns det en kusin eller kusiner, så är det de som ska dela på arvet. Och tydligen är det så att, alltså, kusiner har väl kanske de flesta människor, så att arvsfondens pengar skulle minska tjoff så här om man tog in kusiner också. Och jag tycker han har rätt i det. Tanken med arv är ju att det ska stanna inom släkten. Så jag menar, och jag menar även om, alltså vi säger att jag inte hade skrivit något testament, jag skulle dö och så skulle några av mina kusiner som jag knappt har träffat och umgåtts med, att de skulle pengar. Ja, hellre det är en islamist då.
Ja, så tror jag de flesta känner. Och det är intressant att han inte svarar på frågan vad skulle pengarna gå till istället. Det är ju då han säger det, att en utökad arvsrätt skulle lösa mycket av de här problemen, för då skulle de inte ha så mycket pengar. Men jag tänker så här, måste det tvunget vara ideella föreningar och liknande kulturföreningar och alltså som representerar en etnicitet eller ett intresseområde, eller skulle man inte kunna dela ut de pengar som arvsfonden ändå får, om den nu får vara kvar, till någonting som är mer neutralt, alltså typ barnsjukhus eller någonting som ingen frisk, psykiskt frisk människa någonsin skulle kunna säga att usch, det är dåligt, när jag vill inte hjälpa sjuka barn liksom. Alltså...
Nej, eller helt enkelt låta dem gå in i statsbudgeten och så får man ett litet tillskott där och så kan man fördela pengarna. Jag är öppen
för... Men då kan man ju öronmärka de pengarna, menar jag, Ingrid, i statsbudgeten för verksamheter, alltså behjärtansvärda verksamheter som alla människor kan vara överens med att det här är bra, typ barn som har cancer till exempel, eller vad det nu kan vara då.
Ja,
det är...
Ja, det var en annan sak jag tänkte säga här, att demokratiaspekten, han pratar om att de drog tillbaka sossarnas, vad jag förstår, ganska usla proposition om att nu ska vi vara med, men de måste vara demokratiska organisationer, och så ska de komma med skarpare nu. Och då ska jag berätta att redan för 10-15 år sedan, när jag jobbade ihop med den halvgalna researchern, då ringde vi till den här myndigheten som delar ut pengar till trossamfund och ifrågasatte då att de gav pengar till väldigt skumma muslimska föreningar. Och han sa då så här, jag satt bara med och lyssnade, och så sa han så till den här mannen som var chef, det är han som sen blev mördad i Thailand eller vad det var. Ja. Att ja, men alltså, de är ju odemokratiska. Nej, det är de inte. Ja, men alltså, hallå, de tror ju på sharia. De säger, nej, men de har årsmöten. Då är de demokratiska. Det är så man ser på demokratiaspekten. Om du har ett årsmöte och väljer en ordförande och skriver protokoll och det bevittnas och allt det där, då är du en demokratisk organisation. Sen om allt det du gör syftar till att störta den svenska demokratin i avgrunden, nej, det är väl ingenting att prata om. Årsmötesprotokoll, där har vi det.
Innan vi syr ihop det här blocket, Ingrid, så tänkte jag bara nämna en intressant krönika i Expressen av Karin Pihl med rubriken "Döda svenskar finansierar gängen, skriver testamente, annars går dina pengar till PK-projekt och brottslingar". Det är ord och inga visor från en mainstream medieskribent, vill jag påstå, va?
Ja. Jag vet inte riktigt vad hon poppade upp ifrån, men jag har sett en hel del bra hon har skrivit på sista tiden.
Jag nämner det bara för att ni ska förstå liksom att det håller på att hända någonting här. Både med tonen i mainstream media, den allmänna debatten, och det håller på att hända någonting. Det händer faktiskt saker rent i praktiken, i verkligheten. Tidöpartierna gör någonting. Och då kan en del kanske tänka så här, ja, men gängen och så vidare, ja, men gängen plockar ut pengar härifrån också. Det är en stor del av deras verksamhet är just bedrägerier av olika slag. Så vi måste täppa till alla sådana hål. Det gäller liksom, ni vet, LSS, det gäller sådana här bidragsbedrägerier av olika slag, att de söker pengar hit och dit. Det är egentligen mycket allvarligare än narkotikahandeln och skjutningarna. Ja. Alltså rent Det är klart, skjutningarna är ju... Okej, nu måste jag komma med en brasklapp, för nu annars kommer folk att... Maria skiter i att folk dör. Nej, det gör jag inte. Men sett till hur det dränerar statskassan och underminerar hela samhället, så är den här verksamheten farligare.
Ja, men det är den. Det har ju till och med regeringen sagt. Så det tror jag inte du får däng för. Nej, men det är väldigt viktigt. Och jag menar, tänk nu att vi har gått på... Det är inte ens 2 år, det är 1,5 år sedan regeringen tillträdde. Så har vi gått från ett tillstånd där, det går inte göra någonting. Det är ju hemskt, men det går inte, ingenting går inte. Till att nu gör vi det. Och täpper till vartenda hål, som du säger. Ni måste se och glädjas åt att det faktiskt händer väldigt många positiva saker. Därmed är det inte sagt att vi är långt ifrån liksom... Vi är inte räddade än, men vi är på väg mot en räddning.
Vi måste ju tänka på det också, att de är ju, SD sitter ju inte i regeringen för det första, även om de har mycket stort inflytande, men där är ju 3 andra partier som är med i den här koalitionen, och att baxa de 3, kanske inte så mycket Moderaterna, men Liberalerna och KD, kan vara lite knixigt. Det är vissa frågor som de har hängt upp sig på, så kan vi väl säga, bland annat biståndet då för KDs del, och ja, en hel drös andra saker för Liberalernas del som de har fått för sig har någonting med frihet att göra och så. Ja, då tycker jag vi faktiskt går vidare, Ingrid, till vad kan stoppa Trump. När du och jag pratade om det här blocket och hur vi skulle formulera det, så kom vi in på en diskussion, vad kan stoppa Trump? Ja, om han blir mördad, var ju ditt förslag då. Gud förbjude. Och mitt förslag var de här förbaskade rättegångarna. Den här lawfaren som de ägnar sig åt mot honom. Just nu är det är väl ett 100-tal mål eller ett 80-tal mål, stämningar hit och dit som flyger runt, va?
Nej, jag vet inte om det är så många. Det är väl en 4-5 stycken stora, men det är kanske många åtalspunkter.
De är pågående, ja, men som inte, sen är det ett gäng som inte ens har, där rättegången inte ens har inletts än. Det är,
men
hur som helst.
Han fick ju en seger här nu, häromdagen, den 4 mars, när då Supreme Court, högsta domstolen, beslutade att man... De olika delstaterna får inte lov att bestämma att Trump får inte vara med på våra valsedlar. Och det hade ju då Trump klagat på till högsta domstolen. Och där sitter ju då 6 konservativa domare och 3 demokratiska, alltså vänsterdomare. Och det var många som trodde då att det skulle bli 6-3 beslut. Att de konservativa skulle säga nej, så här får ni inte göra. Och att vänsterdomare skulle säga det var det. Men det är ju ett väldigt hedersuppdrag att sitta i högsta domstolen. Du måste ju ha verkligen, du måste ha konstitutionen. Du ska bli väckt klockan 4 på morgonen och kunna rabbla olika saker från konstitutionen. Det är det handlar om. USAs högsta domstol har inte så mycket att göra, men det har de i sig med några sådana överklagande mål och sånt. Men deras främsta uppgift är att se till att konstitutionen följs. Denna fantastiska skapelse från The Founding Fathers. Och vi pratade väldigt kort nu. Var de tidsresenärer? Ja, sa du. Så sa jag. Ja, eller var det så? De var ju väldigt kristna. Och de fick kanske budskap från Gud om hur de skulle utforma den här fantastiska konstitutionen.
Ja, det var oerhört framsynt hur som helst av dem. Och det byggde på, ska jag bara säga kort, de var inspirerade av Frankrikes konstitution, franska revolutionen och allt det här. Liksom. Men de gjorde ett strå ännu vassare, The Founding Fathers. Och USAs konstitution är fantastisk och snillrik på så många sätt, därför att The First Amendment, som har med yttrandefrihet, det var som Laura Logan sa i det här förhöret som vi visade här om dagen, att alla de andra tilläggen är egentligen bara till för att skydda det första tillägget, som är yttrandefriheten, för utan det så rasar allt det andra. Ja, det var bara det jag skulle få in.
Nej, då vill jag bara säga att det var ju då, jag tror det var 3 delstater som bara helt så här, nej, Varför inte han stod med på valsedlarna? Och det är det som nu högsta domstolen har sagt. Nej, 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 nej. Det där är inget delstatsbeslut. Det här är liksom på nationell nivå. Så får
det
ni inte göra.
De här delstaterna var Colorado bland annat och några andra sådana stålstater. Det var ju det att Trump skulle ha uppviglat till insurrection, vad säger man? Alltså inbördeskrig, militär eller kupp.
Någon slags kupp, ja.
Den 6 januari. Statskupp, ja just det. Och det viktiga här att förstå, det är ju då att och det byggdes i sin tur, det resonemanget byggdes i sin tur på något gammalt mossigt tillägg från amerikanska inbördeskriget som hade att göra med att de som fick politisk makt, det kom till för att se till så att inte de skulle försöka splittra nationen genom att starta ett nytt inbördeskrig. Mm. De som från den förlorande sidan framförallt, alltså sydstaterna. Men man ska veta om det att 9-0 är ju en fantastisk seger som du säger, Inger. Även de liksom vänsterdomarna gick med på detta. Men det är inte säkert att det är över för det, för att det de Nej. Säger är att delstaterna har inte rätt att bestämma en sån här sak. Och det öppnar ju ett litet fönster eller en liten dörr för att den federala regeringen, myndigheterna, kanske har rätt att göra det. Han kanske kan en federal domstol i Washington DC kanske kan se till så att han inte får stå på valsedlarna.
Alltså, jag tror inte att de vågar det. Alltså, jag menar, det blir ju så uppenbart. Då, här har de i åratal pratat om att det är Trump som han kommer att förstöra demokratin. Det skulle han göra redan då när han tillträdde efter valet 2016. Så gjorde han inte det. Det gick jättebra under 4 år. Ända tills covid förstörde allting. Och så riggade de valet också med hjälp av covid. Och nu så är det liksom, nu ska han igen ta demokratin ifrån dem. Fast de själva försöker förhindra sin motståndare att ens ställa upp i val. Jag tror det skulle kunna bli revolution i USA om de gjorde det. Så jag tror att den här fighten är redan vunnen. Sen har ju andra problem om någon av de här andra rättegångarna. Var det någon domare, jag hörde Megyn Kelly läsa upp det här om dagen, att någon domare i något mål, någon åklagare i något mål tyckte då att ja, men det här, vi måste kunna köra detta oktober, november, valet är ju den 5 november tror jag det är. Och då kan det vara så, ja men han måste ju vara på plats. Ja, men alltså vi kan få köra varannan vecka. Så varannan vecka kan han vara ute och kampanja och varannan vecka kör. Eller så kan vi ha halva dagar. Han kan vara här förmiddagen och sen kan han kampanja i närheten av Washington. Det är så dumt som liknar ingenting. Så jag tror faktiskt inte på allvar att något av de här målen längre kan hindra honom från att ställa upp. Jag tror att det enda som kan hindra honom det är att han dör. Men
vilket
det
är inte tyvärr inte helt uteslutet att det
Nej,
skulle kunna hända.
Nej, jag säga det då också att jag frågade fåglarna om detta och jag vill gärna uppmana er alla att be för Donald Trump, för han kan behöva alla böner i världen nu, för att det kommer att finnas många som vill göra sig av med honom. Nu har de försökt på alla andra vis och till sist så återstår bara att döda honom. Och fåglarna sa så, kom ihåg Chuck Schumers ord, ni vet en sån här demokratisk stolle i kongressen. Mm. Let me tell you, you take on the intelligence community. They have 6 ways from Sunday at getting back at you. Alltså låt mig säga så här till dig. Om du ger dig på underrättelseverksamheten. De har, ja, jag vet inte hur jag ska... 6 ways...
1 miljon, ja, det är talesätt, men det är typ 1 miljon i olika sätt. Ja. Enkelt översatt.
Ja. Att hämnas på dig. Så det pågår mycket i bakgrunden, säger fåglarna. Och så det finns många inom underrättelse- och säkerhetssfären som gör allt för att Trump inte ska komma tillbaka. Och alla har de resurser för att agera för att permanent lösa problemet. Och mer vill de inte säga i nuläget. Men alltså, vi kan inte bortse från att det här är... Det är en allvarlig risk.
Ja, det har ju både Alex Jones och Tucker Carlson sagt flera gånger offentligt. Och åtminstone Tucker har sagt att han har tagit upp det med Trump själv. Mm. Alltså både i intervju, jag har gjort det, har vi sett det, Trump undvek att svara. Men Tvåkker har ju sagt att han har tagit upp det med honom privat också. Och att han även där blev liksom lite bortviftad, att Trump vill inte riktigt höra på det öret. Men å andra sidan, vad ska han göra liksom?
Ja, han har ju Secret Service.
Ja.
Men det är klart någon av dem skulle kunna vara en infiltratör. Jag menar,
Det
hur
går,
gick
det
det
går att
egentligen
komma...
till när bröderna Kennedy dödades? Och...
Ja, den enda de inte lyckades ta koll på, trots att CIA försökte hur många gånger som helst, det var ju Castro som lyckades hålla sig vid liv till han var gammal som Metusalem. Men nu ska vi då berätta också ju att i tisdags så var det någonting man kallar för supertista i USA, och då var det sådana här primärval i en oherrans massa stater, och Trump fullständigt utklassade Nikki Haley. Efter det här så kunde hon ju äntligen då inte med gott samvete fortsätta den här charaden att hon skulle vara någon slags utmanare till Trump, för det var så förkrossande. Det var alltså Kalifornien, Minnesota, Colorado, Arkansas, Texas, Massachusetts, Alabama, Virginia, Tennessee, North Carolina, Oklahoma, Maine, Alaska och Utah. Och den enda, de gick för Trump då, den enda staten som med pytteliten marginal valde Haley, det var lilla, pyttelilla Vermont. Så att nej, efter det så kastade hon in handsken Haley. Och ska vi se ett lite kul klipp med en kommentar av Trump då när det här var klart, och lite vojne vojne från svenska TV4.
Ja, det gör vi.
Donald Trump rusar som väntat vidare mot den republikanska nomineringen till höstens presidentval efter att ha dominerat primärvalen under den så kallade supertisdagen.
November 5th is right around the corner. November 5th is going to go down as the single most important day in the history of our country.
Det blev inga superskrällar under supertisdagen när 15 delstater och ett territorium röstade i de amerikanska primärvalen och gjorde den Donald Trumpska primärvalskartan allt rödare. Ex-presidenten nämnde inte ens i sitt segertal i natt motståndaren Nikki Haley, som med knapp marginal tog hem delstaten Vermont. Talet liknade mest ett kampanjtal inför det som alla nu väntar på, nämligen en returmatch. En åldringarnas kamp mellan Donald Trump och Joe Biden, som själv fortsätter att ha lekstuga i de demokratiska primärvalen.
We need younger people, that definitely goes against us. But Biden at least has lost two children and a wife. He's capable of empathy. Trump is not.
Well, it's good for our country, but it's also good for the world if Donald Trump can pull this off in the United States.
Så den här demokrattantens, hur hon leder i bevis att Joe Biden är empatisk, det är bara för roligt, Inger. Han har ju, det var ju så att hans första hustru och äldsta dotter omkom i en bilolycka. När han var ganska ung. Det var innan han träffade sin nuvarande fru Jill. Och i och med det så är han en superempat som verkligen, han har ett stort hjärta för att hans fru och dotter dog i bilolyckan.
Och sen sonen Bo då som dog i cancer,
ja,
för
dog
ett
i cancer.
Antal år
ja.
Sedan. Så att hon liksom, ja, han har empati för han har minst två barn och en fru. Det har inte Trump. Nej, är det någon tävling? Ju fler man har mist,
nej,
desto
och,
mer empati.
Ja,
det hänger ju inte alls samman.
Där kan man ju också invända att Trumps bror, älskade bror, som han stod väldigt nära, söp ihjäl sig i ganska ung ålder. Vilket är en av anledningarna att Trump själv inte dricker överhuvudtaget.
Yeah.
För att han tyckte att det var så fruktansvärt. Och jag menar, det är nästan ingen vuxen människa som inte har varit med om sorgliga förluster i sitt liv. Vad är det för konstigt? Det är ett sidospår, men det säger någonting om hur de här människorna resonerar. Det är bara känslomässigt och ologiskt. Vi har ju sett klipp på från TikTok när någon reporter går runt och frågar sådana här människor som protesterar mot Trump. Vad är det ni inte gillar med Trump? Och, ja, han ljuger, han är då. Oh, ja, okej, men kan du berätta, vad är det vidrigaste han har sagt? Och inte en enda människa kan ge ett exempel.
Nej. Det var som jag sa sist vi pratade, att varför jag tyckte så illa om Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Därför att det här sippade sipprat in genom mina porer. Jag trodde jag visste att de var hemska. Precis så här är det med de här människorna. De tror att de vet att han är hemsk. Men när de får en fråga, vad är det han säger som är så hemskt? Så kan de inte komma på någonting.
Nej, men så här långt är ju allting gott och väl. Trump går fram som en slottermaskin, han verkar ostoppbar och vi och många av oss tror ju att de här okynnesrättsprocesserna är ju bara till för att den andra sidan är ganska medvetna om att Biden kommer inte kunna vinna mot honom. Nej. I ett val som går rätt till, åtminstone. Men mitt i allt det här så händer ju någonting väldigt mystiskt, nämligen att Victoria Nuland avgår hastigt och lustigt. Hon är ju då, som vi sa i början, eller var vice utrikesminister, säger man väl?
Biträdande utrikesminister, tror jag vi skulle säga på svenska.
Och hon är i mångt och mycket, som jag har berättat för er många gånger tidigare, hon är liksom arkitekten bakom USAs pågående krig med Ryssland, proxykrig med Ryssland. Hon hatar Ryssland. Hennes familj har en historia där i, jag minns inte exakt nu vad Jack Posobiec sa, om det var att de var trotskister.
Jo, trotskister, och fick, visst. Ja. Och blev bortjagade från Sovjetunionen, för de trodde ju på fel slags kommunism. Och sen har det då i generationer, hon är väl då tredje generationen minst efter de som blev utvisade från Ryssland. Detta hatet mot Ryssland, det har gått i arv i generationer. Och hon som har detta liksom någon slags vendetta för sina släktingar, för sina döda släktingars skull, hon har fått orkestrera allt detta från Majdan-kuppen, som det ju faktiskt var. Ni vet, det finns en massa filmer som handlar om att USA och, fixar statskupper i andra länder, och så säger alla, ja. Men det gör de. Det är det de gör, och det var vad de gjorde i Ukraina. Det fanns en folkvald president som de inte kunde kontrollera. För att Ukraina, det finns mycket med den här bördiga jorden och finns mycket andra naturresurser. Och så att det dels är det att man gärna ville komma över Ukraina, men också för att jäklas med ryssen, med Putin. Så hon och han som var ambassadör i Kiev då, USAs ambassadör, de två styrde upp. Det finns ett samtal, ett inspelat samtal, där hon då säger att ja, men nu har vi en kille och du vet, han kommer att bli godkänd och fuck EU. Och sen dess har hon varit spindeln i nätet. Hon är den som drar i alla trådar, och hon är den som har pumpat upp Zelensky och sådär. Och så bara för två dagar sedan så bara står det att hon avgår. Och alla bara såhär, va? Va? Va?
Ja. Precis, och en som har mycket bra teorier kring vadan detta, och överhuvudtaget stor insikt och jättebra källor kring liksom, ja, rådande situation, det är Jack Posobiec. Och jag tänkte att vi skulle kolla ett litet klipp med honom när han är hos Alex Jones och berättar om Victoria Nuland och vad som nu kommer att hända i det här proxykriget i Ukraina.
Ja.
She will move to the place where the globalists have their current most powerful position, and that's in Brussels, that's in Europe right now. And unfortunately, I hate to say this, but Poland will certainly be in Victoria Nuland's crosshairs. Mark my words. She's got her eyes on Poland.
You called it a year ago. You said they're going to use Poland as the trigger. Now they're openly saying that. So what can we do domestically? I guess get Trump elected, and then now he knows what's going on. He can shut this down.
Well, they know that Trump is not only going to be able to get elected and shut this down, but Trump is also going to be having an investigatory power over everything, that every email, every phone call, every text message that was sent from her office. So I guarantee she's going to try to purge everything she possibly can between now and then. I'm sure, by the way, that she's using private servers and private, off the books communications devices, the same way that Hillary Clinton did when she was in the State Department. So you're never going to find the full aspects of it when Trump gets back in office. That's why she's getting out now, because she needs as much time as possible between now and then to be able to cover tracks.
That's my next question. How much of this has to do with the Pentagon looking into the billions of stolen equipment and money in that investigation in Ukraine?
Look, Alex, that's all going to come to a head. And the reason, by the way, the reason that you're starting to hear this talk about corruption, this talk about money, because they'll never say, right, they'll never say that there was an issue on the American side or the Pentagon side. Look at the way the tea leaves are falling. Zeluzhny leaves as the head of Ukrainian military. Budenov refuses, the CIA's guy, refuses to become the head of the military. Victoria Nuland is now out. John Kerry's out. Who are they going to leave in charge holding the bag? Vladimir Zelensky, the guy who was always set up to be the fall guy from the very start. And we warned him time and time again. Do the right thing, Vladimir Zelensky. Just come out and admit everything that's going on. Drop the receipts on the Bidens. Drop the receipts on the small group that's been controlling things from behind the scenes. And I really believe that people will be forgiving. And I believe that you will be able to find a way to restore your country to peace. Obviously, that's not the way things are going now. They're going to blame this all on him. They're going to leave him holding the bag. And they're going to wait until the Azov Battalion and those other nationalists who are not very good people, as President Trump would say, are now going to look at him as the guy that ruined their entire attempt at creating this new state.
So they're pulling back so they don't get the blame and it all implodes, as you predicted 2 years ago, a year ago, 6 months ago, a month ago, 2 weeks ago. So what is
they're going to military coup this guy.
What is the path out of this? To let Russia keep that small area they've got in the east and shut this down? Because it looks like they're signaling to some kind of peace deal soon, hopefully. And then they're going to try to regroup and make sure they keep control of what areas of Ukraine the CIA had and then launch attacks at Russia. I think that's the better case scenario than all-out World War III. What's the prospectus on an escalated war, troops from NATO being publicly sent in, which is the worst case scenario, versus the best case, a long-term CIA terror campaign, just a repeat of what we've seen for 10 years?
I think you're going to see both. So I think what we're going to see, and Professor Mearsheimer has said this before me, that we will end up most likely with a frozen conflict, possibly along the north-south line, potentially the Dnieper River, which is already a natural boundary within Ukraine. So you'll have essentially a Western Ukraine rump state, which is either controlled out of Kiev, if they're able to maintain that, probably it looks like at this point. And if not, they would, of course, move the seat of power to Lviv or move some of their administrative facilities there. Then Russia, of course, will maintain the territories that they have. But you've heard a lot of people talking in Russia up to and including, by the way, Dmitry Medvedev, who appeared yesterday in front of this map of Ukraine, this new map of Ukraine and Russia, where it shows Russia going all the way to Transnistria and Moldova, again, Bessarabia, that same area where Victoria Nuland's family is from. It shows Poland and essentially this NATO corridor that runs through Western Ukraine. And then essentially Ukraine proper is just sort of centered around Kiev itself. So you'll have a frozen conflict. Think of the end of Germany, World War II. So the end of Germany is a great example of this, where you've got the Russians on one side, you've got the Allies on the other side. Berlin's kind of split down the middle as a neutral zone. It looks like we're headed towards a situation like that with potentially a DMZ down the middle. It's not peace. It's just going to be a ceasefire.
Mycket att packa upp där, Ingen.
Ja, det är så mycket så att jag vet knappt om jag kommer ihåg vad jag tänkte säga. Men vi kan väl säga det här i alla fall, att han säger ju i början där att det är ju inte så att Victoria Nuland kommer försvinna från scenen helt och hållet. Hon försvinner, därför säger han att hon måste försöka få bort så många bevis som möjligt för vad det är hon har sysslat med. Men hon kommer att dyka upp i globalisternas högborg, det vill säga Bryssel. Och hon kommer ha sina ögon på Polen. Och det är ju inte så konstigt, eftersom de nu har valt in ännu en globalistregering. De hade ju några år med den här partiet Lag och rättvisa, nu har de ju valt in en globalistregering igen. Så hon kommer att dyka upp här med största sannolikhet, det är vad jag kommer ihåg just nu.
Ja, nej, han tror ju också att det här kommer att sluta med någon slags sån här brusen konflikt, ett eldupphör som kan vara jättelänge, alltså alla ni vet, Korea, eller det finns ju många sådana ställen i världen där det har tagit väldigt lång tid innan det blivit officiell fred, men det har inte varit öppet krig heller. Cypern är ett annat sånt ställe där det var vapenvila i 30-40 år innan det officiellt blev fred. Liksom. Och sen, så, sen tror han ju att varför händer det här nu? Ja, det är ju som du säger, det är för att hon ska kunna sopa igen spåren efter sig, och nu börjar alla dra öronen åt sig. Råttorna börjar lämna skeppet, och vem kommer att stå med domstruten på för skulden för att det har gått åt pipan? Jo, Zelensky, som du och jag har sagt hela tiden.
Ja, vi har gjort det. Hela tiden har vi förklarat för er att Ukraina har inte en chans att vinna detta krig som de själva, eller som de på USAs uppmaning provocerade fram. Genom att prata om att de skulle gå med i NATO, de skulle ha kärnvapen, de skulle vara riktade mot Moskva, och de stod med en stor armé uppställd vid ryska gränsen när då istället ryssarna gick in.
Han har ju problemet att han har de här Azov-nazisterna som är ute efter honom också. Och egentligen, säger Paul så här, så kommer USA kanske inte behöva göra någonting mer än att liksom sådär, jaha. Det kan ju hända att det kommer någon operation i stil med liksom att de outar hans kokainmissbruk till exempel, eller någonting sånt, börjar svartmåla honom och han är olämplig, bla bla. Men själva statskuppen eller militärkuppen som Jack på Sovjet förutspår, den kommer att utföras av Azov och liknande element inom Ukraina. Så det kommer inte att bli roligt för...
Det blir det definitivt inte. Jag menar, han säger också det. Det är flera som har lämnat. Alltså, dels har ju Zelensky skickat ut en massa människor och sagt att de har korrumperade. Så mår man inte själv i det. Men också det här, alltså, om han säger att... att deras ÖB fick ju sparken av Zelensky. Och den här Budanov som är CIAs man, ni såg det skymtade förbi en artikel om att CIA har tränat ukrainarna i 10 år minst. Och han vill inte bli det. Så de har inte ens en ÖB nu. Det är totalt galet. Och jag tror att vi kommer att se Ukraina falla samman. Och som han säger, statskupp, de här nazisterna tar över och så kommer ju USA vara tvungna att bara säga och hoppsan, vi blev lurade av Zelensky. Han kommer få skulden för allting, såklart.
Ja, så brutalt är det, och en 500 000 unga ukrainska män kommer att ha dött helt i onödan. Det är ju naturligtvis det allra mest fruktansvärda med allt det här.
Det kommer kanske inte att finnas så mycket Ukraina kvar. Vi hinner inte visa det nu, men vi hade ett klipp också där Medvedev, som är också, han är väl utrikesminister eller någonstans på utrikesdepartementet, gör en karta där liksom Ukraina består av Kiev och en liten plutt runt om så här. Och sen så får Polen tillbaka sina gamla delar, Rumänien och Ungern, och sen så tar Ryssland resten och hela Svarta havskusten och det.
Historisk att det kan bli så. Nu är det så här, Ingrid, att det är dags att knyta ihop vår torsdagssäck. Om ni gillar det ni ser och hör, snälla kära vänner, gå då in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant. Vi har Swish, Bank, Giro, Donorboxen som är fantastiskt. Där kan man nämligen bli månadsgivare, så behöver man inte hålla på och klydda med Swish eller sådär, utan då sköts det automatiskt, en hundring eller vad man nu har råd med i månaden. Använder jag gärna av det. Och vill ni ge ett lite mindre belopp så finns ju Media Link-knappen som är väldigt behändig att använda sig av. Och tryck tummar upp, det är jätteviktigt på YouTube för deras algoritmer, och skriva kommentarer. Det är många av er som har fattat galoppen där. Ni bara skriver lite emojis och ni är bra eller hurra. Det spelar inte så stor roll egentligen, för att det är antalet kommentarer som trycker upp algoritmerna.
Och sen ska ni ju veta att vi läser ju alla kommentarer, åtminstone det första ett och ett halvt dygnet och så. Sen kan det hända att man tappar bort det, men... Nej, men det är jätteroligt. Och så prenumerera om ni inte redan gör det. Prenumerera på YouTube-kanalen, för vårt mål är att komma upp i 9000 prenumeranter. Vi har ett par hundra kvar till det. Och så delar ni programmet och berättar för era vänner och arbetskamrater och släktingar och alla vilka det nu kan vara. Ni måste lyssna på Ingrid och Maria. De har banne mig rätt till nästan allting de säger. De var typ de enda som sa att Ukraina skulle aldrig kunna vinna det här kriget. Och vi var många som tyckte att det faktiskt blev arga på dem. Men nu visar det sig ju att de får rätt i detta också.
Ja, ibland så är det smärtsamt att ha rätt. Jag tänker framförallt på liksom det här alla döda och du vet, alltså alla sådana här idiotkrig, alla, ni vet, Vietnam, Irak och så vidare. Folk var väldigt på banan med det också när de krigen inleddes och tyckte att det var oerhört viktigt att USA skulle stoppa kommunismens framfart i Sydostasien. Det var dominoeffekten och det var det ena och det andra fantasier som folk hade liksom. Och när det gällde Irakkriget då så var det väldigt många, Tucker Carlson har ju mått skitdåligt över det, att han var för
Han
det i
slutade det.
kriget. Och blev lurad då att, oh, de hade massförstörelsevapen. Nej men Hans Blix och FN-inspektörerna sa ju att de inte hade det, alla visste att de inte hade det.
Ja, men
Och de hade ingenting med.
han var så slug den där Saddam Hussein så han lyckades gömma dem för alla.
Och de hade ingenting med 9/11 och så vidare. Ni vet, det är alltid i backspegeln är det alltid lätt att se att åh, det här var bullshit och lögner. Men ja, det är inte så lätt att se det när man är mitt uppe i det. Och framför allt inte när vi ska komma ihåg att under Vietnamkriget och under Irakkriget så var inte propagandamaskineriet tillnärmelsevis så effektivt. För det fanns inte sociala medier och det här bombardemanget som finns nu för att liksom psy-oppa folk. Ja, nu blev det en liten rant där som avslutning på dagens program. Ta nu hand om er där ute i Sverige och annorstädes så hoppas jag att vi ses och hörs igen på måndag. Vi avslutar som vanligt med orden Gud välsigne er.
Gud välsigne.